Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi börjar med kvällens besked att IFK Göteborg sparkar sin tränare Roland Nilsson. Han ersätts av Mikael Stare. Göteborg har haft en tung start på säsongen och gick in i EM-uppehållet som tia i den allsvenska tabellen. Stare, som närmast kommer från norska Sarpsborg, gör därmed sin andra sejour i klubben. Ni kan läsa mer om det här tränarbytet på Fotbollskanalen.
Förra sommaren stod det klart att Mikael Stare skulle återvända för en andra sejour i Blåvitt efter flera år som verksam utanför Sveriges gränser. Storklubben från västkusten hade då ett antal stormiga år bakom sig och var bitvis inblandat i bottenstriden. Under 2022 har spelet börjat se bättre ut, vilket avspeglar sig i tabellplaceringen. I podden pratar Stare om utvecklingen för Blåvitt och när det går att tro på guldpytt på Kamratgården igen.
Utan på något sätt att vi ska måla in med något hör, men det är klart att det är ju definitivt, den tiden är definitivt greppbar. Så att vi pratar om att man ska vara någon liksom exakt tidsperiod, men ändå inom närmaste åren definitivt.
Och naturligtvis pratar vi om en av vårens stora allsvenska snackisar. Bråket mellan Stare och IFK Göteborg-spelaren Tobias Sana, som till slut landade i att Sana fick lämna klubben. Och vilka lärdomar som Stare kan dra av det.
Ingen vinner på att hålla på och älta mer där nu. Sen så kan vi bara konstatera att givetvis så får man ju internt att diskutera så att man inte hamnar i sådana här lägen igen.
Vi pratar även om hur Mikael Stare lyckats utveckla sig själv som tränare. Hur han ser på det nya datainflytandet. Och hur han landat tränaruppdrag i länder som Kina och USA. Och där grunden lades i det första heltidsjobbet som ungdomstränare i AIK.
Anledningen till att jag fick det jobbet var att jag var fotbollsmupp. Att jag lade ner all den tid, att jag var på plats på fotbollsgymnasiet klockan 7 på morgonen och kom hem klockan 10 på kvällen för 16 000 i månaden.
Men podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om åldersstrukturen i dagens Blåvitt. Hur Stare resonerar kring unga och säljbara spelare. Om relationen till tidigare klubben Häcken som han valde att lämna för att ta ett jobb i USA. Om hur det var när Pontus Farnerud fick kliva av som sportchef. Och var han ser sig själv i framtidens fotboll. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
Jag är 47 år.
Bo?
Lägenhet i Göteborg.
Familj?
Jag har två stycken välfungerande vuxna barn.
Utbildning?
Gymnasie och högsta fotbollsutbildningen i Sverige.
Lön?
Allsvensk snittlön.
Vad kör du?
Mercedes elbil.
Vad läser du?
Lyssnar på ljudböcker.
Vad tittar du på?
Netflix.
Vad lyssnar du på?
Ljudböcker.
Vad spelar du på?
Lite grann på trav.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Blåvitt, för att jag tränar dem och jag gillar Blåvitt.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Det är väl att jag har vunnit titlar och dessutom har fått möjligheten att vara verksam i 4 olika länder.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag var ju med i det vinnande laget i en kanske den största seriematchen i svensk, i alla fall i moderna svenska fotbollshistorien. Så det var ju ballt.
Det är IFK Göteborg AIK 2009, gissar jag att du syftar på.
Och sen så har jag också kommit ihåg att det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse när jag var tränare i grekiska Panionios, där vi skulle spela ett Aten-derby mot Panathinaikos. Och jag hade ett och ett halvt år innan spelat med Väsby på Vallhalla mot Kvidinge för 150, så det blev en ganska stor kontrast, så det var ballt.
Vilken tränare inspirerar dig?
Thomas Söderberg och Stuart Baxter.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Att man kan kasta inkastet hur som helst.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Oj. Det blir jobbigt att jobba inom vården och sjukhus, så att jag har ju känslor för sånt. Men om vi säger att föreläsare då.
Vilken är din största extravagans? Vad lägger du pengarna på?
Det är väl att jag tycker om att resa när man är ledig. För mig så är det så att ledighet här hemma, man blir påminn om fotbollen hela tiden, typ så. För mig så är det lugn och ro betyder resa för mig.
Hur är du som bilförare?
Ungefär som jag är som fotbollstränare.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Nej, men jag ljuger, jag strävar efter att inte ljuga alls. Men såklart att det skulle i så fall vara någon vit lögn för att sälja in ting till sina barn, framförallt när de var yngre.
Vilken var din tuffaste kris?
Man har ju haft kriser såklart som alla andra, men det var en tuff grej för mig att när jag åkte till Grekland direkt efter AIK där, så, eller när jag var i AIK, så sen när man slutade där, så blev det så att jag liksom hade något fällt krokben på hela min sociala tillvaro. Så att det var gått bra i AIK, gått som tåget, intern resa, få ett fint jobb utomlands, få sparken efter 7-8 månader. Och sen så den dagen när jag tog slut i Grekland, så blev det väldigt tomt, det var jobbigt.
Vi träffades ju på Kamratgården. När jag klev in hit så känns det som, jag har ju varit på Kamratgården ett antal gånger, och ibland är det ju inte alltid så god stämning om det går dåligt. Det har varit några tunga år, men det känns som harmoniskt här. Många spelare stannar och snackar och så. Vad är din analys av läget i Blåvitt?
Nej, men när du dyker in här idag så är det som du säger, att det är klarblå himmel och det är en fin höst, eller i alla fall begynnelse till höst, och det är i en fantastisk miljö. Så att just nu så mår nog Blåvitt som vädret och miljön. Sen så vet man att det är en färskvara, och precis att det är blå himmel idag så kan det bli moln och regn väldigt snart. Så att det gäller att någonstans att göra rätt saker varje dag för att få en fortsatt bra riktning på det här. Typ. Så att då, det är så att det gäller att inte harmoni. Alltså jag brukar säga att styrkan är alltid väldigt besläktad med svagheten. Och det är klart att det får inte bli så att ens styrka nu att det är harmoniskt och bra, att det blir leder till någon form av bekvämlighet. Utan nu har vi tagit Blåvitt till en nivå högre än de sista åren, och nu handlar det om att se till att fortsätta den riktningen.
Hur långt känner du att ni har kommit i den processen sen du kom hit förra året, och när ni har skruvat på både den sportsliga organisationen och en hel del spelaromsättning? Hur långt är ni i processen?
Såklart alltid svårt att gradera det, men det är klart att vi är en bra bit på vägen. Det viktigaste är väl som att man någonstans kommer från det där äckliga segmentet där man är på väg att åka ur eller så. Och nu, det är klart, förra året så vinner vi 11 stycken matcher på 30. Nu har vi vunnit 10 på 20, och det är en ganska stor skillnad. Dessutom så känns det som att vi har också ett gäng unga spelare som är inne och spelar, och dessutom så tycker jag att, vi håller på att göra en viss generationsväxling och också ändra på vissa på sätt, sportsliga prioriteringar. Så att det känns som att vi är på väg upp och etablerar oss igen i översegmentet. Och hamnar man i översegmentet över tid, så då är det Europaplatsen som man kommer nära, och som vips så står man där som vinnaren då också.
Om man ser till hur gör du för att liksom hänga med? Du har ju lång erfarenhet som tränare, men just ni inledde starkt. Det var väl 3-4 raka segrar, sen en oerhört svacka och sen studsade ni upp igen och sen fick ni stryk mot Kalmar och Hammar. Alltså ändå lite, den långtgående trenden är ju uppåt, men just de här svängningarna, hur hanterar du dem?
Jag tror att jag är så mycket bättre idag på att hantera det. Jag tror att jag är en verksamhetsperson och som kör på oavsett. Men jag tror att jag någonstans har lättare att zooma ut och dessutom hålla riktningen. Och sen så är det ju, vi håller på med en extremt emotionell bransch där resultatet styr tanken extremt mycket. Och det gör ju såklart även på coach, men däremot så att jag tror att jag har betydligt lättare och är mycket bättre på att hantera hela den grejen idag än vad jag var tidigare. Det är ju en erfarenhetsgrej. Däremot så erfarenhet betyder inte alltid lugn, utan erfarenhet kan också betyda att man vet också om man inte gör rätt saker, så vet man också att man kan hamna på sniskan väldigt mycket. Så man vet också, som med erfarenhet så vet man vad som kan hända om man inte gör rätt saker med rätt. Så erfarenhet betyder inte alltid lugn då, utan det är man har ju alltid en viss paranoid känsla över sig, en liten grön gubbe och någon som klappar en på axeln och pekar en på en hela tiden. Så är det ju så, och det tror jag är sunt.
Spelmässigt, är en känsla att ni kanske vågar spela lite mer, hålla lite mer i bollen? Hur har du resonerat där?
Nej, men man ska vara, alltså allting har ju sin tid, och jag vet ju precis vad som är sagt och vad som är gjort och vad vi ska någonstans. Och det är klart att när jag kommer in förra året så känns inte gruppen speciellt harmonisk, ganska spretig. Vi famlar lite grann typ som taktiskt sett, formationsmässigt, var vi ska hamna någonstans. Jag kommer in med en ambition att spela med 2 forwards. Då har man då spelat med 3-backslinje. Jag går tillbaka och spelar med då 4-backslinje och 2 forwards. Får inte det fungera, fortsätter då. Vi släpper in väldigt mycket mål och bedömer då att det bästa är för att stoppa blödningen att fortsätta med 3 mittbackar. Och vi var utspridda över hela plan och det var liksom lite olika filosofier, och jag hade kommit in som ny och samtidigt var delar av staben kvar som med tidigare ledarskap, utan att värdera dem, utan så. Och sen gick vi tillbaka och hittade en väldigt trygg modell under hösten och vann 6 matcher av 8 i ett extremt skarpt läge, om man ska vara helt ärlig. Och det är klart att då är det, när vi är en av allsvenskans mest formstarkaste lag, när vi går på vinterledighet, så faller det sig ganska naturligt att man fortsätter där man slutar. Och vi hade också som en plan att liksom matcha fram Oskar Willemsson tillsammans med Marcus Berg, där vi kände att det var en väldigt bra mix. Och sen hade vi som en idé att, liksom, att vi skulle på något sätt starta från ett väldigt liksom stabilt fundament, och så skulle vi klä det med detaljer och över, liksom, på något sätt på vägen. Och det, kanske att vi kanske borde ha gjort någon form av justering något tidigare, men vi hålls till en strategi och långsiktighet i det. Och sen efter sommaren så diskuterade vi såklart internt om att hur vi skulle på något sätt approacha hösten och ändra lite grann i formation, och sen då en viss balans såg att få in lite mer på något sätt bollinnehav, utan på något sätt att vi har som ambition att slå världsrekord i bollinnehav, utan vi ska kunna försvara utan boll och vi ska också kunna försvara med boll, så att säga. Det är att kunna kontrollera matchen lite mer, så vi inte får lika mycket vikt på stången och behöver försvara allt för mycket i ett lågt läge, som det blev ganska mycket under våren. Så att vi känner att vi har tagit steg där, typ, som sen så har vi haft en väldigt bra utveckling på några av våra unga spelare, vilket också självklart har påverkat vårt spel.
Just det, ja, det blir ju lätt att träna och säga att det är en lek med siffror. Ändå är det ju liksom lite formationsskiften, 4 på mitten, 3 på mitten. Hur har du resonerat där kring att mer gå mot 3 på mitten?
Nej, men det är ju, alltså, den största anledningen till det är ju, alltså, dels att har vi ju väl haft mer bollinnehav, och då är det klart att, eftersom de flesta lagen idag spelar med någon form av variant med 3 man centralt. Sen så kan man vinna fotbollsmatcher, och vi vann ju fotbollsmatcher med 4-4-2 också. Men man kan göra på lite olika sätt. Och vi gjorde den bedömningen att Oskar Willemsson var en spelare som vi ville matcha fram. Ung talangfull spelare och någon form av försäljningspotential i.
Fanns det redan tanke att honom kan vi sälja för att få in intäkter?
Det är ingenting att förringa, utan det är viktigt liksom så. Sen så liksom är det de sportsliga resultaten och vinna fotbollsmatchen är alltid det nummer ett, men att givetvis i vissa lägen att lotsa fram någon spelare så att man som kan få in medel för att återinvestera verksamheten, den är inte så konstig, och framförallt i det läge som vi har varit i. Sen tycker jag ju att utifrån mitt perspektiv så har ju klubben stenkoll på sin ekonomi, och Håkan Mild som klubbchef med hans helhet och helhetssyn, och Marcus Hermansson som ekonomichef, de har ju stenkoll på det där, givetvis tillsammans med styrelsen och så. Men det är klart att liksom, sälja en spelare och få in friska medel är viktigt. Så det påverkade också lite, om vi gjorde en bedömning att Oskar Willemsson och Marcus Berg fungerade bra ihop, och att de var bäst då i en 4-4-2-modell.
Du nämner ju Oskar Willemsson som då är ju såld, men det har ju kommit fram lite unga spelare. Ni har ju som rätt många klubbar i Allsvenskan känns som ett äldre garde och ett yngre garde, och så inget mitt emellan nästan. Hur är det med alla de här unga spelarna som kommer dels från både Elfenbenskusten och liknande, att släppa in unga spelare och ge dem stort förtroende?
Nej, men alltså jag har ju vi har ju de här spelarna och vi kommer från egen verksamhet. Jag menar, måste verkligen understryka det, att jag tycker Blåvitts akademi är fantastiskt bra och levererar. Och tittar man på exempelvis 0-3 åldersgrupper, så sålde Hörman, sålt Torlinsson, Oskar Willemsson, och man har någon spelare som är ungdomsproffs i Chelsea, och man har Filip Rambros som har varit i som är A-truppen och utlånad, och nu Hussein och Johan Bångsbo. Så det är killar som är ungefär lika gamla, eller de är lika gamla i 0-12-åldersgruppen, vilket är fantastiskt bra gjort. Sen så liksom är det så att i den bästa världen så är det ju spelare som kommer från Göteborg i dess omnejd liksom så. Sen gör man ju ringen större och större, och sen om man till slut hamnar i Elfenbenskusten så är liksom, men det liksom, och så är ju fotbollen, att liksom, fotbollen är ju så pass stor idag och välfungerande över hela världen och så det är ju intressant att få in olika inslag, och egentligen spelar det ingen roll om en spelare kommer från Elfenbenskusten eller kommer från Lindome liksom. Men det är klart att vi vill ha så många som möjligt som kommer från närområdet, för det är ju en extra på en sätt dynamik och en extra sätt, hemmakänsla såklart.
Man ser ju runt om i Europa att det är ju det som är mest eftertraktat, det är ju talanger, unga talanger med potential man vill vidareutveckla. Hur är det för er när akademin är välfungerande, ni får fram spelare, hur attraktiva är era spelare för andra klubbar så att säga?
Jag bedömer nog att vi har attraktiva spelare för andra klubbar, och vi också någonstans är i en miljö som är ganska kravställande utifrån att vi har fans som ställer höga krav på klubben och på våra spelare och resultat och så. Det är klart att klarar man av att leverera i en stor klubb som IFK Göteborg, så är man också redo för att kanske typ spela en större liga. Och traditionellt sett så är klart, numera så finns det ju agenter och scouter på alla arenor i hela världen, men och i Sverige såklart. Men min känsla är att det alltid varit mycket, extra mycket på Blåvitts match.
Och hur är det liksom när man ska behålla unga spelare som ju kan vara lite svajiga? De kan ju göra jättebra matcher och sen kan det komma, man är ju lite ojämn kanske som ung. Hur är det liksom när ni ska behålla dem och de är konkurrensutsatta, lockas kanske både av svenska klubbar och även utländska klubbar?
Nej, men alltså det är klart att man konstaterar, det är ju numera så drar ju akademier ut i Europa också i våra unga spelare, de som inte ens är etablerade A-lagsspelare. När man väl är liksom etablerad A-lagsspelare, då har man ju inte A-lagskontrakt, och man är ju liksom förhållandevis liksom, i svenska mått mätt liksom, rimligt betald och allt det där typ så. Så då är det ju liksom, då gäller det ju att
då har vi dem under avtal, och då liksom handlar det om att då blir det en förhandling om vad är vi beredda att släppa dem för. Att är det rätt bud, så är det klart att man alltid vill att diskutera, men det är viktigt här nu också att vi på något sätt hamnar på en sån nivå, en bra på något sätt sportslig verksamhet, så att det också gör så att vi har bra ekonomi i balans och mer än så att vi inte behöver sälja spelarna för små summor, utan vi också blir bra på att ta betalt.
Jag gissar att det är en parameter som kommit in med som tränare under din karriär, just att man måste tänka mer försäljningsmässigt och liknande. Och vi ser ju en del svenska klubbar som är skickliga på att, ja, men de har hämtat spelare från andra marknader, Hammarby, Djurgården, och att i olika länder i Afrika och talanger utvecklats och så vidare. Är ni inne på det spåret också, att ni måste komma in där så att säga?
Alltså, jag tror att vi det är klart att nu har vi bland annat här, Abbe som vi kallar för, som har tagit sig in och spelat här nu och kommer från just en sån akademi i Elfenbenskusten. Och det är klart att han spelat från start, han är 18 år gammal. Så det är klart att det är klart att vi måste titta så också. Vi vet också att den typen av spelare har ganska stor så här, försäljningspotential och värt ganska mycket pengar. Men jag tror att det är viktigt att man är bra i alla grenar, att man är bra med från egen akademi, också i scoutingen i Sverige, givetvis också att en klubb som i Göteborg ska kunna som elitrekryterat av som färdigetablerade spelare och hemvändare och så att det gäller ju att vara skarp i alla grenarna. Och det är klart att nu har vi också någon som vässat på våran scouting ytterligare, och där vi också har rekryterat en väldigt erfaren scout. Stig Tomlinson.
Alltså, som kom från Norrköping. Om man ser på åldersstrukturen i truppen, så har ni ju många veteraner. Men Marcus Berg levererar ju verkligen, Gustav Svensson gjort det bra. Hur tänker du på det? Du säger själv att ni är lite på en generationsväxling. Hur länge kan ni leva på Marcus Berg?
Nej, men det är ju väldigt viktigt att man måste se här och nu, men man måste såklart också någonstans, det är ju vårt ansvar, vi som är levande positioner, att också blicka framåt. Och det är klart att det är bara erkänna att alla vet att liksom, oavsett om Marcus Berg och det här gänget spelar några år till, så är det fortfarande på något sätt är det ju, att de kommer inte att spela med 42 liksom, totes, inte. Så det är klart att det är viktigt att vi givetvis tittar och på, liksom på inte bara nästa transferfönster utan de kommande transferfönsterna, och någonstans också titta på hur som truppen kommer att se ut över tid.
Ja, Oskar Wendt är väl en vars kontrakt löper ut. När tar man beslut om man går vidare med honom, eller har ni redan tagit beslut?
Ja, för först och främst tycker jag att de samtliga äldre spelarna tycker jag gör det väldigt bra, och de står dessutom i träning varje dag, vilket oftast liksom, så länge de är i full träning, så liksom, på något sätt, då håller de sig unga så att säga. När man börjar blir så att man måste ha alternativ träning flera gånger i veckan, så blir det oftast, då går det oftast åt fel håll. Och just nu så är Marcus, har vi tagit ut någon gång i veckan, men inte mer än så. Vi diskuterar ju såklart internt hela tiden hur truppen ska se ut, så att när vi meddelar som förlängningar eller icke-förlängningar, det håller vi internt, men det kommer ju under hösten såklart.
Hur svårt är det?
Nej, men det, alla sådana här beslut kräver sin precision och timing, och man får vända och vrida på saker och ting. Vad har vi för alternativ? Vad finns det som på något sätt internt, och vad har vi för alternativ på externa spelare och så vidare. Typ. Så att, men det är klart att sen är det också spelare som givetvis som är djupt förankrade med klubben och dessutom är bra föredömen. Så det är klart att det är sådana saker som man får väga in allting såklart.
Om man tar att du sa att ni rör er uppåt mot Europaplatser och kanske vinner. Vad känner du rimligt för att sätta en, där ska det vara guldpytt här på Kamratgården igen?
Nej, men jag tror så här liksom, att tittar man på förutom Malmö då, tittar man på AIK, Djurgården, Hammarby, så är det ju klubbar som de sista året har blivit cementerade i det där övre skiktet. Och bevisligen så vinner ju inte Malmö varje år, men fast de kommer vinna ofta. Och då gäller ju att är man där uppe då, då så det är inte otänkbart att, att en annan klubb än Malmö så vinner SM-guld detta år. Och det är klart att är man där uppe och man liksom är i det segmentet, så är det ju inte omöjligt att man kan stå längs där uppe. Och det är klart att utan på något sätt att vi ska måla in med något hör, men det är klart att det är ju definitivt den tiden är definitivt greppbar. Så att vi pratar om att man ska vara någon liksom exakt tidsperiod, men ändå inom närmaste åren definitivt.
Om man ser till att du var ju väldigt nära senast du var här och sen fick du hastigt lämna, hur mycket drivkraft ger det dig att du har fått komma tillbaka till Göteborg för en ny vända och ta klubben till ett SM-guld?
Nej, men det är klart att man känner sig en stolthet att få att komma tillbaka till klubben en andra gång. Nu tyder det på att man gjorde någon form av avtryck i alla fall. I alla fall inte helt jävla värdelös. Nej, men det är klart att jag sist när jag var här så tog jag en cuptitel. Jag blev tre, jag blev tvåa. Och det är klart att då fattar du att vad jag kommer tillbaka för.
Ta det där SM-guldet. Hur är det för dig som ju tydligt i tidigare karriären knuten till AIK, stor rival till Blåvitt, ingen hemlighet ju, och jag tror du har varit med i svarta massan som lånade ut pengar till AIK, eller hur?
Jag tror att det var någon bidrag på 150 kronor per månad, tror jag, så det var inte värre än så.
Nej, okej. Men hur är den hela liksom relationen, eller är det i och med att du har bosatt dig på västkusten, är det klippt?
Alltså först och främst så är det så att jag har haft en AIK-historia där på den här, gjorde en intern resa och tränade från 16-årslaget och gick hela vägen upp och blev assisterande tränare, och jag vann junior SM och jag tog upp Väsby och lyfte upp många spelare, blev chefstränare, vann titlar där typ. Så det är klart att det är någonting som var, det har givit väldigt, väldigt mycket. Sen förstår ju alla, och du som har följt liksom svensk fotboll och mig också, det är klart att det är så att jag är ju en högst professionell fotbollstränare som någonstans har det som yrke liksom, och profession. Men att jag trivs väldigt bra i Blåvitt och kan verkligen på något sätt, jag kan verkligen liksom, jag ser mig att jag passar in i Blåvitt med Blåvitts värderingar, och att det finns någon form av det finns en tradition, mycket av det som jag står för med kamratskap och professionalism, och det är som det står jag för. Så att jag passar in bra här, hoppas i alla fall. Sen att jag har varit i verksamhet med AIK och har en historia där, det är som det är liksom så. Men att det är klart att det var en viktig och rolig tid för mig där.
Just Malmö är ju annars också en rival, och det är ju, du har haft en ordförande Rickard Bergkning som sa att man helst skulle gå om Malmö snabbt. Även Pontus Farnerud uttryckte sig om Malmö. Vad känner du kring Malmö, just det försprång man har?
Nej, men så först och främst, det är klart att man först och främst måste erkänna att de har gjort det för jävla bra. Det är imponerande. Så det är som ingen, det är inte någon som har kommit och bara här får ni 600 miljoner liksom. Utan de har ju någonstans förtjänat det genom ett strukturerat hårt arbete och varit väldigt precisa och skickliga i sina beslut med hela den ledningen där och Daniel såklart och allt det där. Så den är ju superimponerande. Så att det är bara de som har gjort det själva liksom. Så att ja, det är klart att man kan vara ögonblick, att man kan vara avundsjuk liksom, typ så. Samtidigt så är det så att de har ju uppenbarligen förtjänat det, och nu är det upp till oss att se till att sköta våran verksamhet på ett ännu bättre sätt och se till att liksom, leverera sportsresultat och lyfta fram unga spelare och liksom på det sättet göra resan själva, det vill säga att sälja spelare och dessutom leverera så att vi också kan spela i Europa, för det är där pengarna finns liksom.
Jag lyssnade på den podd jag gjorde med dig i januari 2016 tror jag det var, och du pratade om att Pontus Farnerud var en av de bästa spelare du tränat. Det kändes som ni hade en stark relation. Hur tufft var det för dig när han fick gå som sportchef, eller hur delaktig var du i det?
Alltså jag är ju tränare, så att liksom, jag är inte liksom, jag avsätter eller tillsätter ingen sportchef såklart.
Men jag gissar att de åker med eller kommer in till dig och säger, är det bra eller dåligt om vi har Pontus?
Jag var såklart informerad om att det så skulle ske. Men sen var det ju tätt inpå. Men det är klart att Pontus är en väldigt bra kille, hårt arbetande person, imponerande, ordningsam, så, och la ner hull och hår för att utveckla Blåvitt. Så att jag gillar Pontus, och han, ja, har en, om han vill så kommer han landa rätt i framtida intressanta uppdrag också liksom, typ så. Så, men det är klart, sen är det alltid så, sen är det så att samtidigt så är det så att jag har blivit avsatt x antal gånger. Det är så att jag har blivit avsatt som tränare, alltså fått sparken. Jag har ju blivit det när jag har gått bra, jag har blivit det när jag har gått dåligt. Jag har blivit liksom headhuntad och liksom utköpt från kontrakt, alltså, antingen så får man ju sparken eller så får man ett nytt jobb liksom. Så är fotboll, så man kan inte vara för på den här blöde i det. Sen är det ju människor och liksom, det är ju liksom en person som man träffar varje dag, så att säga att går en oberörd, då borde man ju extremt känslokall. Men när man sen har passerat de dagarna och de veckorna som är precis närmast, så är det ju på något sätt, ja, då får man ju kriga på liksom.
Samtidigt, om man, det vi kan titta utifrån är ju liksom de värvningar som finns, som har haft svårt att göra färja helt enkelt. Hur mycket spelade det då?
Hallå?
Ja, men de hade ju svårt att göra avtryck, flera av de värvningar som han gjorde på slutet.
Alltså först och främst är det så att i en klubb som Blåvitt, så är det ju inte bara sportchefen, även för sportchefen givetvis har ett väldigt stort mandat, så är det ju ingen enmansshow på det sättet typ så. Sen så är det så, ibland så lyckas man med rekryteringar, ibland så lyckas man inte med rekryteringar typ så att man är ju, det är väldigt sällan som man är 100% i. Ja, det är egentligen mitt svar.
Om man tar det nya sportråd som ni bildat, ni har ju ingen riktig sportchef ännu så länge, kanske om. Men vad är bra med det upplägget med liksom Mild och Hermansson, ekonomichef, Jonas Olsson, du, Stig, scouten? Vad får man genom att jobba på det sättet?
Nej, men man får ju en helhet såklart. Och det är klart att... samtliga de här funktionerna har ju varit givetvis delaktiga i beslut tidigare också, men det kanske blir lite tydligare nu då. Men det är väl just, det är klart att akademichefen kan räcka upp handen och säga så här, okej, ska vi verkligen ta den här ytterbacken när vi har två stycken spelare från egen akademi som är ungdomslandslagsspelare? Det kan ju liksom, det blir ju där, sånt blir ju viktigt liksom. Nu har vi en scout som är väldigt erfaren, som har gjort rekryteringar och vet liksom för- och nackdelar. Men då tar vi den typen av spelare, vad innebär det, vad ställs vi för utmaningar. Så vi är väldigt breda, och sen har vi givetvis det ekonomiska, där jag tycker att vi har väldigt bra ordning redan med Marcus Hermansson och Håkan som är väldigt noggranna med det ekonomiska och på något sätt sätter allting och har koll på, liksom, på ja, vad saker är för kost och inte för kost och sådana där typ. Så jag tycker att vi har en väldigt bra helhet. Vi är på rätt väg.
Varför klickar du och Håkan Mild så bra? Jag menar, han tog hit dig förra gången, sen hade han ju fått slutat när du sen fick sluta, och han ta hit dig igen så att säga.
Ja, men Håkan är ju en extremt kravställande person, och han är ju en person som någonstans får en att vara på tårna. Alltså Håkan är ju en person som sätter IFK Göteborg i första rummet varje sekund, varje dag i veckan. Varje månad, varje år tills han kommer ligga med näsan uppåt liksom. Och han är ju en person som ställer höga krav, och det är klart att uppenbarligen så ser han väl någon form av fallenhet i mig, annars hade han inte varit med och tagit hit mig två gånger. Men han vet också om att jag bryr mig extremt mycket om mitt fotbollslag, att jag i grund och botten ser helheten, jobbar som i föreningsriktning, har ingen egen agenda, utan någon som vill klubbens bästa och vet om att alla delar måste fungera. Så att, men och Håkan är ju så att han är extremt kravställande, och det är klart, det kan jag erkänna och säga att, liksom att även fast jag vet att det är grund och botten att han, att han, att han gillar mig och att han har tagit hit mig, så känner jag alltid en skugga av svärd.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
IFK Göteborg bryter kontraktet med stjärnmittfältaren Tobias Sana. Sana och tränare Mikael Stare rök ihop under en match mot Kalmar i början av maj. Och Sana har dessutom likat en Stare-kritisk kommentar på Göteborgs Instagramkonto. I ett pressmeddelande så skriver Göteborg att det funnits ett missnöje med Sana under en längre tid och att han brutit mot värdegrunden.
Om man går till det som skakar om med Blåvitt i våras, Tobias Sana, han har gett sin version. Du vill inte ge någon version?
Nej, men alltså vi har ju liksom, vi har gjort våra uttalanden liksom i våra kanaler, och det känns som att det blev ju liksom, det blev ju ett trist avslut. Det måste vi erkänna så. Och det känns som att det finns liksom ingen anledning att lägga ut texter med. Det var berättat som att det blev ett trist avslut. Det är ett personalärende. Och vi får liksom, vi stoppar där liksom, typ så. Ingen vinner på att hålla på och älta mer där nu. Sen så kan vi bara konstatera att givetvis så får man ju internt att diskutera, ja, så att man inte hamnar i sådana här lägen igen.
Vad lärde ni av den processen och det ni kommunicerade utåt, där ni ju ändå fick lite kritik av både supportrar och medier att de inte fick så mycket info?
Ja, det är väl samma sak där. De lärdomarna håller vi.
Varför det? Du kan inte ens bjuda på dem.
Nej, men det är klart att, vi i detalj så liksom, så blir det svårt att diskutera. Men däremot så klart att, det är klart att vi, det handlar ju om att å andra sidan så är det inte speciellt ofta man hamnar i sådana situationer, och det är klart att, liksom att vara ännu större beredskap och ligga steget före och sådana bitar. Så att det var ju, blev ju självklart en komplex situation som jag tycker i slutändan det blev ett trist avslut, men nu är Tobias Sanna, han spelar en annan klubb och spelar fotboll och får vara kvar i Göteborg, och Blåvitt består.
Du nämnde tidigare att när du kom in så var gruppen, liksom spelargruppen, inte så harmonisk, rätt spretig. Hur mycket spelar det roll att det finns ju en stark grupp av äldre spelare, som så kallad fikaligan, och alltså hur mycket spelar det roll i den här konflikten som uppstod?
Det vill jag inte påstå liksom så, utan det här såklart är, de är spelare och vi är ledare och ledning typ så. Så att, sen så handlar det om att såklart att kunna liksom samarbeta med andra och vara mer i den hela kontexten liksom, typ så. Så att, men att givetvis så är det ju liksom spelare som är erfarna och har en stor liksom blåvitt koppling, men samtidigt så är det de spelare och det är vi som är ledare.
Det har ju varit rätt stor omställning på spelare. Har någonting haft liksom som en följd av det, att man vill kanske bryta grupperingar, om gruppen inte var harmonisk och ganska spretig enligt dig?
Jag bedömer att den största spretigheten var inte det att man har olikheter i en grupp, och att det är vissa som på något sätt som umgås mer med andra, eller att man inte, beroende på vad man om man är i samma ålderskategori eller om man har spelat i tidigare klubbar tillsammans eller så, så det är normalt, så är det vilket fotbollslag som helst liksom, typ så i hela fotbollsvärlden. Däremot så var det väl så, det är klart att det kan ju också vara spelstil i fotboll som jag, den kanske, det kanske där som den största spretigheten låg i. Det är klart liksom att vi har försökt nu att vara som på något sätt modern retro, försöker som göra grund och botten det som har varit som Blåvitt som på något sätt värdegrund och även speltekniskt taktiskt sätt, att göra det i en modernare tappning där givetvis har lagarbete, hårt arbete, struktur, fysik, allting som sker snabbt i en hög hastighet, framåt i plan. Det är liksom, det är klart att det, liksom att under vissa perioder så har man försökt med lite olika inriktningar, och då kan det vara så att det är spelare som kommer från olika på något sätt som, för så är det ju fotboll att den är ju, man kan ju vinna fotbollsmatcher på massa olika sätt, och det är klart att det, jag bedömde att det kanske var lika mycket det, alltså typ speltekniskt liksom filosofiskt synsätt, som att det vore, att vore en direkt som på något sätt konflikter mellan spelare emellan på en personlig plan.
Det blir ju ett derby mot Häcken senare i höst, Tobias Hannas, hur blir det att ställas mot honom?
Nej men vi har ju i våra karriärer såklart mött spelare som man har haft tidigare och spelare som har haft tränare som nu är på andra sidan, och som jag ser det så är det bara en del av liksom hur fotbollsvärlden ser ut, så att det är helt övertygad om att båda parter kommer att hantera på ett professionellt sätt.
När träffade du Tobias Sanna senast?
Jag såg henne häromdagen i en bil här nere vid Odensplats.
Och hälsade du?
Jag tutade, jag såg inte om han hälsade eller inte.
Innan dess? Var det då när ni skilde sig åt?
Ja, precis.
Om man tar Häcken då som ju seglar upp, hur är det för er att lillebror som du ändå är har ett kommando i allsvenskan?
Alltså vi har ju haft fullt sjå med oss själva, så att jag brukar säga att jag vill helst att inte att någon annan klubb än sin egen ska vinna. Så att nu vet jag ju att Häcken leder allsvenskan och de gör det jävligt bra. Så att, och de har bra tryck i sin verksamhet, så det är en imponerande säsong som de gör. Så Per Mattias har gjort ett väldigt bra jobb tillsammans med ledningen såklart, med Martin i spetsen där. Och, så att de har fått upp på ett bra sätt. Så att, det är klart att IFK Göteborg vill ha BK Häcken bakom sig.
Hur är din relation till klubben på Hisingen med tanke på det var ju ändå lite ansträngt när du lämnade för att gå till USA?
Alltså när jag träffat alla de jag har träffat, från klubbdirektörer till spelare till för detta sportchefer, och det har varit bamsekram.
Så att det är helt lugnt helt enkelt?
Alltså det är klart att det var en skarp, jag tolkar det så att deras missnöje låg i att de tyckte att jag hade gjort ett bra jobb och ville ha mig kvar. Så att, och jag fick ett intressant uppdrag som jag ville ta. Så att, sen med lite distans så liksom så tror jag att å andra sidan som att en sportchef eller en klubblednings ansvar, det är ju klubben, och jag kan delvis förstå deras frustration, men samtidigt så för mig är det viktigt att man sen går vidare, och som sagt nu var det, det är 5 år sedan och jag har träffat dem x antal gånger, och jag behöver inte se mig över axeln.
Har du tagit samma beslut idag?
Nu blev ju USA-uppdraget det var ju ett tufft uppdrag och så, men det var också ett väldigt spännande uppdrag och svårt att säga nej till typ så. Så att det är klart att som sagt jag har varit med nu ett tag, och det finns vissa beslut som är man nöjd med och vissa beslut som man är mindre nöjd med. Jag vet inte, det är någonting mitt emellan.
Just det här med att man har kontrakt i det handlar, inte minst i spelare hamnar ju i det liksom, och att man ibland vill man respektera kontrakt och ibland inte. Hur ser du på det? Och sen vet jag att för tränare del så kan man tråckla sig ur det där.
Nej, men alltså, det är väl så att alltså, i grund och botten så är det ett avtal till för att man ska följa. Det är ingen snack om det. Samtidigt finns det ju klausuler och sådana saker som reglerar vissa, och det är väl sånt man kanske lär sig både från båda håll. Det är så att jag tror att min efterträdare var ganska glasklart vad som stod i hans avtal.
Andreas Alm som kommer efter dig, han hade inte samma väg ut som du hade.
Han hade säkert en annan...
Du hade en advokat som visste att du kunde ta dig ur helt enkelt.
Han hade säkert någon form av utköpsklausul så, utan att vi vet detaljerna. Men alltså det, så är det. Sen, och tittar man också på hur det ser ut så är det så att idag så är det ju en större trafik också. Alltså det, tränare blir utköpta och får uppdrag och så. Och så är det ju. Det är klart att ibland så man kan tycka att det... Man får också se det som en fjäder i hatten, att det är som att man får frågan fast man har ett bra jobb. Så är det väl även i näringslivet och sådana saker.
Just att det är högre trafik, eller man kan säga sämre tålamod, det är ju internationellt sett även kommit till Sverige. Hur påverkar det tränarens roll?
Alltså nu har jag ju kommit dit liksom där jag ser det som att jag vet hur det är liksom så. Jag är ju bara som jag har ju aldrig jobbat med någonting annat än några korta perioder i mitt liv. Och för mig så är det ju som det här är min bransch och det är så här det fungerar typ så att det finns ju givetvis den dagen som man får sluta så finns det ju en besvikelse över det och såna bitar. Samtidigt så är det också så att sen ska man ha jobb sen i framtiden, och det är inte otänkbart att någon annan av hans kollegor som är satt i samma situation så får jag jobbet istället. Det är så det är. Så att, vet du, den har jag nog förlikat med att hur det fungerar, och ligger inte sömnlös över den.
Det är ju dryga 30 år sedan du drog igång liksom karriären som ungdomstränare. Du förstår att du inte skulle bli spelare utan ville gå den vägen. Om du liksom tittar tillbaka, hur känner du att du har utvecklats?
Nej, men alltså grund och botten så tror jag att jag är den jag är. Fotbollsmupp.
Vad är en fotbollsmupp?
Alltså jag är fotbollstränare. Jag givetvis jag har familjefar och jag givetvis har levt familjeliv och allt det där. Men jag har ju en väldigt stor del av mitt liv har ju varit fokuserad kring att vara fotbollstränare. Det är lättare idag att förena på något sätt ett vanligt liv idag när jag på något sätt är etablerad, att jag har liksom, att jag har vuxna barn, där man kanske inte behöver springa på alla bollar som man gjorde då. För det är klart att när jag då liksom ska bevisa mig själv, så den perioden när jag fick mitt första heltidsanställda jobb, då var jag 23 år gammal, AIK seniorer. Då i den tiden, det har ju precis då liksom, ja, det är kring 00 där, så då finns inte så många heltidsanställda tjänster. Idag så har ju akademi har ju heltidsanställda fotbollstränare tjänster, och som jag tittar på en stab i A-truppen idag så är det 14 personer som jobbar runt laget. Det såg inte likadant ut då. Så då de jobben var väldigt exklusiva, och då liksom fightades jag om liksom U21-förbundskaptener och sådana saker som var aktuella för det uppdraget som jag fick. Och anledningen till att jag fick det jobbet var att jag var fotbollsmupp. Att jag lade ner all den tid, att jag var på plats på fotbollsgymnasiet klockan 7 på morgonen och kom hem klockan 10 på kvällen för 16 000 i månaden. Liksom så. Det var därför de valde mig, för de fick ju så mycket för pengarna. Jag sprang på alla bollar. Det var inte så att jag var kompetentare än vad de var. Sen så på vägen så lär man sig saker och ting. Och jag fick ju en extremt bra resa. Och det var ju, liksom, jag är ju evigt tacksam för liksom Leif Karlsson som var akademichef i AIK som har slutat nu. Han som på något sätt som gav sin välsignelse till mig och Björn Westerström. Så vi fick ju driva hela den liksom akademin där i flera år, och liksom vi hade ju också när AIK åkte ur Allsvenskan 04, så är det ju många klubbar som någonstans fick liksom degradera sin liksom akademisatsning, men när vi höjde våra status istället, liksom, akademin fick ju mer pengar för att han var tillräckligt skicklig att någonstans äska pengar från styrelse, från dåvarande vd och sådana saker. Och jag och Björn fick ett stort mandat och lärde sig av det, så att liksom, och sen så ja, så att jag har väl lärt mig liksom att man går i olika faser. Jag är ju en tränare som bygger min grej extremt mycket på ledarskapet. Jag liksom, det finns ju de som är vansinnigt mycket bättre tekniskt taktiskt sett än vad jag är och är mer intresserad av, liksom, av liksom, detaljer i spelet och är skickliga i det och extremt precisa i det. Och
därför, vem sköter den delen i IFK Göteborg?
Alltså, vi har en fantastiskt bra stab med Alexander Tengryd som jag fick en bra kontakt med för några år sedan.
Som varit i Trelleborg, Ängelholm, Helsingborg.
Precis. Och Hannes Stiller som är assisterande tränare. De liksom, alltså jag är ju givetvis ansvarig, så att alla på något sätt, som de stora besluten är jag givetvis, det är jag som håller riktningen på, och givetvis ansvar för laguttagning, givetvis liksom är den som rapporterar mot ledning och alla den grejen typ så. Men för mig så är det, jag har ju haft en, är någonting som jag har varit bra på, så är ju att jag har varit väldigt bra med att omge mig med rätt människor, för jag tror att jag är bra på att se vilka som är bra, och det är min främsta egenskap, och den är jag väldigt stolt över. Jag liksom är, och extra mycket idag som 47-åring, jag har ju noll prestige i att ge bort saker och ting till de personer som är, alltså den unga generationen som kommer här nu. Nu är inte Alex exempelvis, nu är inte han jätteung, men han är ju 10 år yngre än vad jag är, så är de extremt skickliga, extremt väl förberedda, de är extremt snabba, analytiska, ser detaljer och är mycket mer akademiska än den generationen som jag växte upp i. Sen är jag väldigt, jag är ju specialiserad, som att jag heller inte har någon som elitbakgrund överhuvudtaget. Så att jag känner mig sådär, jag har omgett mig med bra människor. Det är framförallt det som gör man också, att man inser på vägen ännu mer vad man är bra på och vilka typ av människor som man behöver omge sig med. Och det ser jag som att det är framförallt där som jag har känner att jag har insikten i ens vad verksamheten behöver och vad jag behöver för att kunna leverera en bra produkt.
Vad är grunderna i ditt ledarskap? Förutom att du väljer rätt människor.
Att man smittar varandra med positiv energi.
Går du in med liksom Braveheart-tal eller är du, håller du en annan?
Jag tror att jag vet inte just det sådär, men jag har ju min speciella retorik. Sen om det är rätt eller fel, det är min grej typ så. Jag är liksom, jag älskar ju mitt lag. Jag älskar mina spelare. Och jag, det spelar som den, spelar som ingen roll vilket. Nu är jag i IFK Göteborg och är extremt stolt över det och få vara en anrik klubb som Blåvitt och få komma tillbaka till andra gången och sådana saker och så. Men oavsett klubbtillhörighet så det laget som jag tränar, alltså fotbollslaget, den gruppen, det är för mig liksom att man har sin familj och man har sina barn och allt det typ så. Men alltså fotbollsspelarna som jag har med klubben, det är också en, de betyder extremt mycket för mig, och de vill man liksom ge kärlek på ett sätt som liksom när man ger förtroende. Och sen så är det som är ibland mot vissa så måste man ju givetvis liksom stryka medhårs, och mot vissa så måste man vara extra tuffa mot, så det är en jävla utmaning. I tittar man på våran grupp exempelvis, så har vi ju killar som har varit ute och spelat i fotbollsvärlden och landslagsspelare och liksom tjänat pengar. Och så har vi killar som är 17 år som fortfarande bor hemma hos mamma och pappa. Och det är klart liksom att hur man liksom, det är klart att få ihop helheten, för det slutändan så när man står där när matchen börjar så är vi en figur alla lika liksom.
Du pratar om unga tränare som är mer akademiska, mer driva. Hur vidareutbildar man sig om man gör det?
Jag menar jag.
Ja.
Nej, men alltså, jag tror väl att jag kan känna nu att jag behöver en viss en viss påfyllnad och liksom som input, alltså så besöka klubbar, men också för mig så är det lika mycket också att träffa andra människor som kan ge mig någonting utifrån från alltså komma med andra infallsvinklar, så sen är det så att sen har jag ju på något sätt haft förmånen att vara på många olika ställen. Och fördelen med det är att man får träffa väldigt mycket kompetenta människor med som har med olika bakgrund och olika som på något sätt bagage. Så det har ju varit en stor vidutbildning i sig. Sen så kan man bara konstatera så här liksom, att man måste att hålla på i det tempot som man jobbar som elittränare idag. så blir man nästan till muntorr och bara när man som, alltså det bara man tänker på vad man håller på med, att hålla på så här tills den dagen som till någon form av, om det finns någon form av pensionsålder, vad är det fotboll idag, alltså här, så det, så länge man är frisk så kan man jobba egentligen typ så, men och tittar man på Lagerbäck och så vidare. Men det är klart att hålla på så här full fart varje dag, 7 dagar i veckan utan break, och då menar inte jag det att man har 2-3 veckor och åker till Thailand på vintern, utan den är omöjlig, den går inte. Det finns inte. Så man, det handlar om att, liksom att sen så ibland så kan det vara frivillig eller ofrivillig break, man måste få dem, för det att hålla på så här tills man är 65-70 omöjligt.
Om man ser på den här datarevolutionen som sker, att man just kan analysera väldigt mycket mer och GPS-västar och det ena med det andra, och hur mycket tar du del av det?
Alltså, nu har vi ju en stor stab, vi har analytiker och tränarna idag här, som du säger, de är ju på något sätt väldigt liksom välfungerande i det här och sådana saker. Det är klart att jag väljer ut det som jag vill se. Alltså, man kan liksom inte grotta in sig allt. Jag menar, det är omöjligt, för då liksom, då eftersom att jag också på något sätt har en nära relation med ledningen och vi diskuterar klubben som helhet. Jag har ju liksom titeln chefstränare på mitt visitkort liksom. Eller har inte ens någon, men du förstår vad jag menar.
Men du är inte inne och grottar i det?
Det är inte min grej. Däremot det är inte så att det är oviktiga saker. Och det är klart att jag vet om vem som har sprungit mest eller vem som har sprungit minst. Eller vad vi har haft i bollinnehav och vad har expected goals och vad motståndarna hade. Det är klart att jag har koll på det, såklart. Men det är inte så att jag liksom på något sätt liksom, vaknar upp på natten och sätter mig åt och gräver fram den som sticker, utan det får andra göra.
Känslan var att när ni slog Sirius att du var rätt nöjd, för de är ju långt fram i den utvecklingen eller i den riktningen, så att du var rätt nöjd över det, eller?
Nej, men alltså för mig så är det så
att jag... du är lite, de unga tränarna gillar
nej, att alltså det är, till. Nej, absolut inte. Ja, för mig så är den generationen som kommer fram är extremt välutbildade och skickliga. Däremot så är det så att i slutändan så gäller det att man ska få ihop det. Man ska ju liksom både spela bra, man ska ha en tydlig idé, man ska spela en attraktiv fotboll så publiken kommer, man ska göra resultat, man ska sälja spelare, man ska någonstans följa klubbens riktning. Det är jävligt komplext alltså. Det är inte bara att rulla ut den och det är klart att i en klubb som Blåvitt så kan man ju inte bara gömma sig bakom att man ska spela bra, utan man måste ju vinna samtidigt. Och man ska dessutom följa klubbens riktning. Så och i slutändan så blir jag bara i den bussen som vinner fotbollsmatchen. Det är det viktigaste.
Är det för mycket tjejsans nya kläder över alla de metoderna och data och så?
Nej, men alltså det har ju att svensk fotboll och fotbollen överhuvudtaget har tagit stora steg och att det är bättre idag. Det är klart att det är ju mer akademiskt och man kan ju vinna fotbollsmatcher och bedriva verksamhet på massa olika sätt. Jag menar, tittar man bara på Bodø Glimt exempelvis, vad fantastiskt de gör, och det är klart att nu har de en massa pengar på banken nu, men det är ju för att de har nått liksom sportsliga framgångar och de har sålt spelare såklart som hänger ihop. Så att man kan vinna på massa olika sätt och det uppenbarligen så går det att göra det på ett väldigt nordiskt klimat. Och som sagt, när jag startade med det här och så, när jag och Björn exempelvis tränade ungdomslag och vi tränade division 1-lag och så, liksom, då var ju vi faktiskt den unga generationen. 10-15 år senare så är vi i den äldre generationen, och det är klart att i det läget där så tyckte inte jag att Pelle Olsson och Nanne Bergstrand var så jävla sexiga, men efter några år sedan på vägen så blev de mer eller mindre mina idoler utifrån liksom att hur jävla duktig Per Olsson hade varit på att organisera sitt lag på ett strikt 4-4-2 vis och hållit liksom jävligt kvar 7-8 år säsonger kvar i Allsvenskan med små resurser och haft en högerback som var mjölkbonde liksom. så liksom. Det var ju liksom, det var extremt bra gjort. Och det är klart att, men där och då när jag var typ var 25-30 bast där typ, så det är klart att då tyckte inte jag att Gävle hade världens mest sexiga produkt och hur svårt kan det där vara typ. Men sen efter ett tag så inser jag det att de stod där varenda dag och gjorde jobbet, gedigna arbetare, gedigna ledare. Så att jag vill vara modern och retro. Så att, och jag har ju, jag menar, jag har hållit på med det här länge nu. Jag har varit helt anställd i 23 år. Och min ambition är att jag ska hålla på i 25 år till.
Var hämtar du inspiration? Klubbar, föreningar eller vad?
Mest hämtar inspiration är att omge med kompetenta människor.
Vilka, om man använder så som arbetsgivaren pratar till en, utmaningar har allsvenskan, eller vad brister allsvenskan och allsvensk fotboll och svensk fotboll, om du, vad ser du liksom, där måste svensk fotboll bli bättre för att ta kliv? Jag menar, vi är ju efter både Danmark och Norge.
Jag tycker ju att fotboll ska spela för naturgräs. Jag tror det är en väldigt viktig sak. Och tittar man i Danmark exempelvis, som har en ganska bra produkt, de går bra och dessutom de säljer spelare och det känns som att de är längst fram i Skandinavien. Och det är klart att där är majoriteten av matcherna spelas på ett naturligt gräs. Och sen så, utan på något sätt att, som på något sätt, och det är min subjektiva uppfattning och det är ingenting som jag på något sätt är föreningsförankrat, så är det så att klart att det hade ju varit bra om man skulle kunna göra någon form av liksom skattelättnad för spelare på ett annat sätt, så typ som att man får en ännu bättre, kunna behålla spelarna lite längre.
Alltså även för svenska spelare idag, ja. Finns ju viss skattelättnad för utländska nyförvärv, men just för svenska spelare som ju Danmark här, de kan ju ta hem en hemvändare och betala dem en expertskatt.
Utan att jag på något sätt är som expert inom det här området, eller att jag på något sätt gör någon form av något uttalande som ska gå emot någon form av liksom, samhällstänk eller sånt. Men utifrån ett rent fotbollsmässigt krasst sätt, så är det klart att man tjänar ju betydligt bättre utomlands. Så det är klart att man skulle vilja att spelare och klubbarna skulle kunna få ännu, alltså kunna få ännu bättre spelare helt enkelt.
När vi träffades då 2016, då hade du precis förlängt med Dalian. Vilka lärdomar fick du av att vara verksam i Kina under knappa 2 år?
Först och främst tycker jag att det var extremt kul. Och det är inte att underskatta. Och det är klart liksom att en av meningarna med livet är ju på något sätt att det ska bli någon jävla skön berättelse i slutändan när man fattar in och när det är dags för ceremoni liksom så. Och det är klart att det blir en jävla rolig liksom historia att vara i Kina, allt vad det innebär med liksom med ägare och rutiner och saker som man gör där och kulturella saker. Så det först och främst en fantastiskt kul upplevelse. Jag tyckte det var kul varje dag. Varje dag tyckte jag var kul. Jag tyckte det var jävligt ballt att komma in och spela match i Beijing och typ och se liksom typ kinesiska muren, där ska vi spela fotbollsmatch liksom, och liksom 2 dagars häng i Beijing när man ska spela match liksom så. Sen är det den här grejen med att man givetvis när jag hade kommit till Grekland som första gången var utomlands, så då tänkte jag väldigt mycket på helheten. Så när jag kom till Kina så på något sätt så för att bara hitta en modell som gjorde att vi vann så många matcher som möjligt, så skulle få stanna så länge som möjligt. Och då så liksom, vi hade en stor trupp på 30 spelare, vi skalade av så att okay, 16 spelare var bakom målet med reservlagstränare, och så tog jag och Micke Kjellström hand om de 14 bästa och sen så körde vi på dem. Så att det var saker som jag lärde mig, och också liksom att givetvis att ja, att fortfarande är så är människor och människor, och man behöver behandla dem på lite olika sätt beroende på var man kommer från i världen, och där är ju speciellt med hur deras samhälle ser ut och sådana saker. Men jag vet inte, jag grund och botten körde på samma humana sätt som jag gör överallt. För jag bryr mig väldigt mycket om människan och om spelarna och ledarna. Och det kände jag fungerade Och framförallt i slutet så kände man att då hade man varit så pass lång tid och då kände att man hade kunnat få sätta någon prägel på det. Innan dess, till en början, så var man bara en ny tränare som kom in i de här länderna och man byter tränare väldigt ofta. Så det var lite synd att man inte fick fortsätta. Å andra sidan så är det. En tour i Kina kan bli betydligt kortare än den tiden jag var där. Sen är det klart, i efterhand så får jag ju till mig liksom att okej, att jag var för soft. Ja, det är klart att det är liksom, det är ett land där man är van att peka med hela handen och liksom, det är en auktoritet. Det går inte att jämföra med det svenska hierarkin liksom. Så att ja, massor med saker. Så att saker är svårt ibland att kanske beskriva, men som man bara liksom, som man tar med sig för nästa uppdrag liksom.
Jag gissar att det fanns en ekonomisk parameter som ju, det var ju väldigt mycket pengar i kinesisk fotboll. Säkrar du ekonomin där när du var där?
Absolut inte. Däremot så ger jag mig en absolut inte. Liksom, jämför man när jag mötte de tränarna där som det var Cannavaro och Luxemburg, och då så hade de ju liksom 10 gånger mer än mig liksom. Om det var till och med mer. Men det är klart att det ger mig en viss buffert liksom, att jag kanske inte behöver liksom, ta första bästa uppdrag utan kan vänta lite grann. Men jag är ekonomiskt oberoende, absolut inte.
Fick du ut alla dina pengar? Jag vet att Mattias Renegi hade jag i podden när han berättade om de dundersvarta pengarna i Kina och att det var svårt sen att få ut alla.
De såg jag aldrig i alla fall.
Nej, men fick du ut allt?
Varenda krona.
Idag så är det ju mer moral som smyger sig in. Jag menar, Alexander Isak byter till Newcastle. Blir ändå lite diskussioner kring att Saudiarabien äger klubben. Var kan man spela, var kan man inte? Hur mycket funderade du på det? Att liksom Kina är ändå en diktatur?
Där och då så klart att det är liksom så för mig, så att man ska ha ett jobb, jag ska försörja min familj och allt sådana saker. Så är det så att man ska inte blanda ihop politik och idrott egentligen, men det är klart liksom att det är såklart att man,
det tror jag är oundvikligt.
Jag vet, men jag säger i grund och botten så är det så, men det är klart att det står givetvis i skarpa läger så måste man värdera det, och det är klart att där och då så funderar jag inte så mycket på det. När man skulle frågan komma dyka upp igen eller något liknande, så får man ju såklart att desto äldre man blir, desto mer på något sätt desto mer eftertänksam måste man vara.
Det är ju tvära kast. Du började i Grekland och sen var det Kina och sen var det USA och Norge. Vad lär man sig liksom av just att byta sådana totalt olika miljöer mot varandra?
Nej, man lär sig att vara anpassningsbar. Man blir jävligt bra på att flytta. Man lär sig att man får av att man träffar nya människor. Sen är det ju så att fotbollen är ju så pass, men det är så att det är samma regelbok och planen är lika stor och bollen lika rund överallt liksom så. Men det är klart att man får mer erfarenhet totalt sett. Alltså, man får ett större bagage, alltså man får större liksom bättre referensramar, man liksom kan sätta saker i ett större perspektiv. Och där gjorde jag så, det fungerade, det så gjorde du det där, det fungerade inte. Så det är klart att blivit lite för korta tid. Å andra sidan så är det så det ser ut, för det är så att precis på samma sätt som när jag kommer liksom utomlands, så är jag ju på något sätt, så måste jag sätta mig in i en ny liga, en ny typ av fotboll, veta vilka. När jag kommer till Sverige så är det här är ju min hemmaplan. Det är klart liksom att det är mycket lättare att hacka i här. Så att det är det som är utmaningen för både spelare och tränare när man kommer till nya, att kunna hantera en ny, leverera en ny kontext.
Det är ju rätt svårt för svenska tränare att lycka utomlands, det ser man ju. Det är ju Sven-Göran Eriksson, Hasse Backe har ju också varit, och en del av dem som har lyckats har framförallt varit i Norden, men liksom utanför där är det ju svårt. Vad tror du är nyckeln för att man ska lyckas som svensk tränare om man kommer till en ny miljö?
Alltså, det är ju att man ska vara medveten om att liksom, när Sven-Göran Eriksson som är vår största liksom, så utan på något sätt, utan tvivel, som har vunnit titlar och fått varit förbundskapten för England. Alltså, förstår du hur stort det är att få förbundskapten för England? Det är ju fantastiskt liksom, och Lazio och Italien och allt, även Roma och allt så, det är ju fantastiskt. Så är det väl så att han var ju på Benfica och alla de klubbarna. Han kom ju som liksom europeisk mästare. och liksom fick liksom toppklubbar med stora budgetar och allt det typ så. En sån som mig exempelvis, jag blir ju liksom, mig tar de ju på Ikeas fyndhylla liksom. Vilket betyder att när jag får chansen så får jag ju chansen i en någonstans mindre stabil miljö. Och är ju en chansning, för de vet att vi är hårt arbetande tränare, vi är organiserade, strukturerade, står för ett stabilt ledarskap. Men det är fortfarande så att vi tjänar ju inte mer, någonstans är det ganska enkelt att bli kastad i papperskorgen om vi inte levererar. Och det är oftast det som är ett problem, att man kommer inte till den översta hyllan, utan man kommer till liksom nivåerna under det, x antal nivåer under. Och då är det inte mindre klubbar som kanske har en tradition att byta tränare, många saker. Så, och då gäller det att man, det är klart att skulle jag komma till Panionos och med så lite låg budget, hade jag kommit dit och överpresterat, bang, ja, då kan man ju hamna i Olympiakos eller i Panathinaikos eller sådana saker, eller någon stor klubb. Men nu gjorde vi inte det. I USA exempel så var ju San Jose där som jag var i, det var ju en av de klubbarna som hade absolut minst bundit i hela MLS. Så att det ska man vara medveten om, att Sven-Göran Eriksson kom ju dit som europeisk mästare liksom.
Ja, han vunnit med just IFK Göteborg i UEFA-cupen, efter det blev han plockad. Men just om du tänker dig, är det viktigt att få med sig assisterande, som till exempel Jens Gustafsson när han var i Kroatien, tog han ju med sig ett par svenskar, och han har väl med sig någon svensk nu när han är i Polen. Är det en nyckel liksom att man...
Absolut. Jag menar, när jag kom till Grekland så klart det var så att då, jag hade inte möjlighet att ta någon assisterande tränare. Däremot så var det en dansk sportchef som tog mig dit, som var en viss Jens Banks på, som var, gav mig en viss trygghet i det.
Alltså fysiologen från Köpenhamn.
Han har
poddintervjuat, om man vill lyssna, 2018.
Han var sportchef då. Däremot så var inte på plats varje dag, så han var någon form av konsult där. Det är klart att så här efter en 34-åring, 35-åring, kommer till Grekland helt själv, mitt första uppdrag utomlands, det är klart att jag borde haft med mig egen stab, även fast det fungerade bra med den staben. Jag upplevde absolut ingen sån här typ någon form av liksom stucken i ryggen, absolut inte, för de personerna där är fortfarande mina vänner. Däremot när jag åkte till Kina så hade jag med mig den, då var det ingen snack, då var jag tvungen att ha med mig folk. Då var Micke Källström, Kims pappa, med mig där och gjorde ett jättebra jobb som assisterande tränare och fystränare. USA så hade jag möjlighet att ta med mig två. Jag tog en målvaktstränare, en finne som jag hade haft kontakt med, och en holländare som var med mig också, delvis i Kina, som i staben där. Så då valde jag. Och sen så i Norge så kunde jag andra året ta dit Magnus Edlund, och Magnus är fortfarande kvar där med Stefan Billborn och Jocke Björklund.
Om du ser, hur sugen är du på att ta klivet utåt igen?
Jag är framförallt sugen på att jobba heltid med fotboll så länge jag känner mig högmotiverad och energifull, och just nu så finns det som inget tvivel om det. Jag känner mig mer motiverad, mer taggad än någonsin. Sen är det ju så liksom att för att man ska få chansen i utomlands igen så måste man leverera, och nu är det bara leverans med IFK Göteborg som gäller.
Vad har du nobbat genom åren? Intressanta jobb.
Nej, men det är ju saker och ting som man kanske har nobbat precis när man redan har tagit ja till en klubb.
Har du några exempel som är kul för lyssnarna?
Jag hade en grej till i Kina precis när jag hade tagit ja till jobbet i USA. Jag har haft några danska klubbar av den, i den bättre hyllan som jag har tackat.
Alltså FCK och Brøndby?
Inte just dem, men andra klubbar som var precis under dem i det läget. Sen har jag varit i vissa diskussioner med några av de klubbarna. Men det var när man var ung och het. Så att det är det. Men sen har jag, nej, men det liksom, för mig, jag är fortfarande så extremt stolt och glad över att jag liksom på något sätt får jobba heltid med fotboll, och att när jag startade som parklagstränare liksom så hade jag som ambition att få kunna försörja mig på att vara fotbollstränare, och idag så sitter jag där liksom x antal år senare och får vara en klubb som lovet, det är jag stolt över varje dag.
Är du sugen på att släppa klubblag och jobba landslag, eller kan du tänka dig någon annan roll i fotboll, jobba sportchef eller något liknande?
framöver?
Alltså den rollen jag har idag är ju liksom, det tangerar ju alltså nu har jag ju chefstränare som sagt på visitkortet, så sen är det klart, vad är skillnaden med att vara manager? Det är klart att jag håller i träning, men inte lika mycket träning som jag gjorde för 10 år sedan. Men att ta steget helt ifrån onkelsrummet, spela kontakten, matcherna som driver mig extremt mycket. Att leva ett liv utan fotbollsmatcher och adrenalin, den är svårt att se alltså. Sen som såklart, sen är det inte otänkbart att man landar i att kunna jobba i någon annan övergripande roll. Det är klart att det är inte otänkbart att man hamnar i en tv-studio heller, typ, om det skulle vara. För det är klart, sådana frågor har ju dykt upp på vägen också, framförallt mellan jobb och så. Så att, men när man är 47 år gammal och har jobbat med det hela livet, så är det ju så att så skulle jag bli väldigt förvånad om inte fotboll kommer prägla mitt arbete resten av mitt yrkesliv.
Stort tack.
Stort tack.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker och möjligtvis önskar framöver. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.